var på. Men jag tycker att alla ni som hejar på Skellefteå kan ju glädja er åt att ni i alla fall vann skottstatistiken. Väldigt stort. Men nu ska vi träda in i en stund där vi ska lyssna till Guds ord. Och gå in i adventsfirandet. Vi ber. Tack Jesus för att du är här just nu. Tack för att du kom en gång och att du kommer komma tillbaka. Tack att du är här närvarande. Att du vill någonting med varenda en av våra liv. Jesus, hjälp oss att öppna våra öron och våra hjärtan och ta till oss av vad du har att säga till oss var och en idag. Tack att du är en personlig Gud som söker var och en av oss. Oavsett vad vi är i livet eller vad vi kommer hit med för någonting idag. Oavsett om vi har bestämt oss för att tro på dig eller är på väg dit, så söker du oss och vill ha oss var och en. Amen. Det är ju första advent. Och traditionellt sett så är det här en tid av förberedelse och fasta inför julfirandet som väntar. Men det är inte så ofta längre som vi förknippar det här med fasta kanske. Utan vi ser det snarare som en tid då vi fikar och gottar oss i julens alla godsaker i en månad. Pepparkakor, lussekatter, julmust och glögg. Allt lite utdraget. Men advent, det kommer från ordet parousia från grekiskan. Som betyder ankomst. Att någon kommer nära och är fysiskt närvarande. Och det vi firar är Herrens ankomst. En tid som präglas av att han kommer nära oss. Han kommer till ett stall. Han kommer in i Jerusalem. Och vi väntar fortfarande på att han ska komma tillbaka ännu en gång. Men vem är Herren som ska komma? Vad har du för förväntningar? Kanske så förväntar vi oss en superhjälte. Någon som kommer och räddar oss från alla situationer, från alla faror. Och beskyddar oss från all ondska. Någon som vi kan kalla på i alla lägen och som dyker upp med sina superkrafter och ordnar upp hela den där situationen som vi befinner oss i. Och jag tänker att det stämmer ju på sätt och vis. Men jag tänker också att de superhjältarna jag har sett filmer och så om, de har en tendens att vara frånvarande när faran inte är där. Och de har inte så mycket personlig relation med oss vanliga människor. Utan de dyker upp, reder upp en situation och så försvinner de igen. Men kanske förväntar du dig någon slags jultomte som kommer. Någon som kommer med allt gott till oss när vi än önskar. Någon som bara ger och ger och ger. Utan att kräva någonting tillbaka. Men det stämmer ju också lite halvbra. Visst ger Gud, men han är inte en jultomte som bara ger och ger när helst vi vill. Och han kräver absolut någonting tillbaka. Men han ger, men inte som en jultomte. I den judiska traditionen, där fanns det väldigt mycket förväntningar. Efter alla de här profetiska orden som talas i Gamla testamentet om att det ska komma någon, så tolkar de och funderar och kommer fram till lite olika saker. Det finns lite olika grupperingar i det judiska folket och de tänker lite olika. Men de flesta väntade på en frälsare, en messias. Han skulle vara lik David, en kung. Men hans vapen skulle vara ord istället för militärstyrka. Och man väntade på att den här Guds smorde, det smorde som har smorde alla kungar, att just den här smorde, han skulle erövra världens nationer och han skulle döma dem. Man förväntade sig fred, välstånd och rättvisa när Messias kom. precis som det hade varit under kung Davids tid. Att Messias skulle komma och återskapa allt det där. Guds rättvisa genom dess moder skulle besegra allt det förtrycket av de människorna och makterna som fanns runt omkring. Andra trodde dock att den här, att det skulle komma någon gestalt av David tillbaka, av kung David, som skulle återta det förlovade landet med våld för Guds utvalda folk. Och de som vi brukar kalla för kumranerna, de väntade sig två messianska gestalter. En som var prästerlig, som skulle ordna upp det som handlade om templet och relationen med Gud. Och en kunglig som skulle ordna upp fred och alla de bitarna. Och saddukeerna, de trodde inte alls att det skulle komma någon. De kunde inte riktigt se någon messias gestalt som skulle komma. Men Herrens ankomst firar vi. Men vad är det för förväntningar vi har? Vi ska läsa ur Matteus evangeliet. Men den här berättelsen som vi ska läsa om Jesu intåg i Jerusalem, den finns med i både Markus och Lukas ganska likt, och också i Johannes evangeliet, och det skiljer sig lite där. Men jag tänker lite så här, att om ni skulle fråga folk som var här förra veckan när vi hade Robbans talkshow om hur det var, så skulle ni få väldigt olika bilder av vad som hände. Om du frågar någon av oss som var ansvariga, någon som stod i fikagruppen och sprang ut och in med fikat, eller om du frågar någon som satt här och var delaktig, eller om du kanske frågar någon som har hört det i andra hand. Och likaså så skiljer sig evangelierna ganska mycket åt ibland. Men de har olika syften med varför de skriver ner vad Jesus har gjort. Och att det skiljer sig är kanske inte så konstigt. När de har fått höra det på omvägar, en del har varit med, en del har inte varit med. Men det är samma berättelse, men det berättas på olika vis. Men vi ska läsa ur Matteus nu. Kapitel 21. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, så sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. De är på väg mot Jerusalem, men är inte riktigt framme än. Utan de befinner sig på Olivberget. Framför dem som har de en dal som heter Kidrondalen som går upp. Och på höjden framför dem så ser de Jerusalem på bergets topp. De är rätt nära nu. Och då ger Jesus instruktioner till två av sina lärjungar att gå till byn framför dem och hämta en åsna och dess föl. I Markus och Lukas så pratas det bara om att de hämtar det här åsnefölet. Men Matteus, han har med åsnestoet också. Och kanske är det för att det här fölet som ingen förut har ridit på eller så, ska känna sig trygg och lugn. Men det är sedan fölet som Jesus kommer att rida på i alla berättelser. Men det man kan klura på när man läser de här evangelietexterna om den här händelsen är att det är så självklart för den här som har åsnefölet att låna ut det när lärjungarna säger Herren behöver det. I Markus så säger några av dem som ska hämta fölet, eller några av dem som står där när de kommer för att hämta fölet, att vad gör ni? Tar ni loss fölet? Men så fort lärjungarna säger det här som Jesus hade sagt, att Herren behöver det, då är det som att fine, då tar det. Några spekulerar kring att men kanske fanns det en överenskommelse, att Jesus hade förberett det här med lite kontakter, så att det fanns ett kodord. Att bara lärjungarna kom och sa att Herren behöver det, då visste de att men nu är det Jesus som är igång här. Det är han som behöver fölet och det är okej att låna ut det. Eller så är det bara en gudomlig förberedelse. Det händer någonting i dem som får höra att Herren behöver det som gör att de lånar ut det här fölet. Det finns inget nedskrivet kring hur det var. Så det får ni fundera på vad ni tror. Kan vi prata om det sen? Men sen står det att det här hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. I Sakaria 9:9 så står det: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och det är ju detta som sker. Med mantlar på åsnefölet så sitter Jesus upp på det. I Markus och Lukas så står det att ingen förut har suttit på det här fölet, vilket innebär att det är lämpligt för en kung att sitta på det. En kung behöver någonting som ingen förut har använt. Och Jesus, han väljer att sitta på en åsna, en fredens djur, istället för en häst som betyder krig. Och att lägga sina mantlar på vägen framför en person, det återkommer i Bibeln flera gånger. Och den är kungligheten träder fram. Det visar på hur personen ska uppfattas. Så de som la ut sina mantlar på vägen, de hade fattat grejen. Här kommer någon som är värdig att behandlas som en kung. Och att Jesus rider in i Jerusalem och uppfyller den här profetian i Sakaria innebär också att han utmanar de som har makten i Jerusalem. Vid den här tiden så var det de judiska ledarna och den romerska ockupationsmakten. Och intåg, det är någonting som används som ett maktspråk, en slags härskarteknik för att markera sin styrka. Att fastslå faktumet att här kommer en regent som är segerrik och stark. Men ett intåg, det gör man inte i början av ett krig, utan det är en avslutande handling som visar på resultatet, att här är den som har segrat och som har makten. Jesus intåg, det markerade för de som styrde Jerusalem att här kommer den segrande kungen. En ganska provocerande handling av Jesus. Man kan ju förstå att de blev lite ilskna, de där romarna och judiska ledarna. Och detta med att lägga ut sina mantlar och kvistar på vägen framför Jesus, det görs av de som går med honom, de som följde efter. Det var inte primärt de som redan fanns i Jerusalem, utan det blev en proklamation från alla de som följde Jesus. Av hela den folkskaran. Några gick före honom, några kom efter. Men det var de som la ut sina mantlar. De hade sett alla under och tecken och förstod. Speciellt när Jesus ville ha det här fölet, då förstod de det här. Här kommer kungen. Och de ropar ut: Hosianna, Davids son. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Hosianna som från hebreiskan betyder fräls. Det var ett bönutrop. Rädda oss. Också ett utrop för tillbedjan och hyllning av Davids son, av Jesus. Fräls oss, rädda oss, Davids son, du som kan. Och så har Lukas med en del som inte de andra evangelierna har. Och det är Jesu gråt över Jerusalem. Det beskrivs att när de är på väg, när lärjungarna har börjat sitt hyllningsrop, så stannar Jesus upp innan de tar sig igenom Kidrondalen. Han gråter. Inte över det han vet väntar honom själv. Han har nog förstått att det här jag kommer bli tillfångatagen och dö. Det är inte över det han gråter, utan han gråter över Jerusalems öde. Han gråter och uttalar en profetisk klagan över Jerusalem, som inte inser att det är Gud själv som kommer på besök. Att tiden är inne och att Messias är på plats. Så istället för att fred tar plats, att folket omvänder sig, så vet Jesus att det väntar fientliga angrepp, förstörelse och undergång för Jerusalem. Och han talar ut profetiskt detta. Att det här är vad som väntar för Jerusalem. Och så blir det också sen. Men det är kanske här hoppet kommer in samtidigt. För hur tungt och jobbigt det än är att prata om Guds dom, så är det ju en förutsättning för allt annat. Det är genom Guds domar som ondskan blir synlig och avslöjad. Världen blir ny. Sanning och dom hör ihop. Guds rättvisa behöver domen, att kunna uttala sanningen. För domen är en förutsättning för frälsningen. Att vi kan bli benådade och försonade med Gud. Hade vi inte domen hade inte Jesus kunnat rädda oss från någonting. Men för att domen finns och Jesus träder in i vårt ställe, så blir vi benådade och försonade med Gud. Och det hela kommer sluta med att Gud ut i alla blir allt. Efter att hela världen fått den yttersta domen, då ska endast Gud finnas kvar med oss. Då är ondskan besegrad och döden finns inte mer. Det finns inte längre någon sorg eller klagan. Tårarna är borta. Då har Gud blivit allt i alla. För någon vecka sedan så försökte jag skapa lite advents- och julstämning för mig själv. Man behöver komma in i rätt mod när man ska börja förbereda sig för advent och jul. Så jag satt och spelade på min saxofon och spelade de här pampiga adventssångerna. Några av dem vi har sjungit idag. Gå Sion, din konung att möta och bered en väg för Herren. Och för mig själv så är det som att all julstämning bara faller på när man sjunger de här sångerna. Och då kommer jag tänka på en av stroferna i Gå Sion, din konung att möta. I en av de sista verserna så sjunger man att han, alltså Jesus, kommer i makt att regera. Tills Gud ut i alla blir allt. En ganska mäktig strof. Att Gud ut i alla ska bli allt. Och det är Jesus som kommer i makt att regera för att fullborda detta. För att göra det möjligt. Och genom att Jesus kommer så är vi friköpta från den här domen. Vi får domen över oss med Jesus. Ställer sig och tar det på sig och vi kan gå fria och få evigt liv. Jesus han kommer i makt att regera. Kanske inte på det viset som judarna hade förväntat sig. Inte som en superhjälte eller som en jultomte. Men på ett vis så Gud till slut blir allt. Vi sjöng om det att alla tungor ska bekänna och alla knän ska böjas. För det kom Jesus. Och Jesus kom inte som de förväntade sig, utan han kom med Guds rike. På ett annorlunda sätt än vad man hade tänkt så vände han upp och ner på allt. Han kom ödmjuk. Han vände på ordningen och tjänade själv istället för att härska. Och han såg alla som jämlika istället för olika grupperingar. och allt som hände när Guds rike kommer nära, det kom han med. I Johannes evangeliet 18, vers 36-37 så står det: Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är inte mitt rike av den här världen. Och Pilatus, han sa: du är alltså kung. Jesus svarade: du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Jesus, han tågar in i sin makt. Han hyllas som kung. Folket förkunnar att här kommer någon som ska rädda oss. Någon som kan frälsa oss. Han kommer med någonting annat än vad som väntades. Guds rike, det är något så mycket större än en världslig fred. Eller en kung just för bara en tid. Han kommer för att det ska bli möjligt att Gud ut i alla ska bli allt. Och Jesus, han gör sitt intåg i Jerusalem för att komma fram till templet. Men låter vi honom göra intåg i våra hjärtan vid den här tiden? Advent är en tid då vi får kliva in i hoppets tid. Att Guds rike ska bryta igenom helt och hållet. Det är vad vi hoppas på. Samtidigt som vi hoppas på det så får vi fira den seger som Jesus kommer med. Och minnas allt det som han har gjort. Men i ditt hjärta, i ditt eget liv, vad förväntar du dig ska ta plats mer i ditt liv? Vad kommer Gud in med i ditt liv just där du befinner dig? Guds möjligheter är oändliga. Gud vill göra saker i ditt liv. Han vill komma med förändring, komma med sitt liv och sitt rike. Där prestation och sånt inte alls är styrande, utan där Gud får regera i relation med dig. Så vem förväntar du dig och vad ger du den för plats? Vad ger du Jesus för plats? Lägger vi mantlar symboliskt i våra liv för Gud? Visar vi att han är kungen? Att han är värd alla hyllningsrop i världen? Att han får den största platsen i våra liv? Så att han får bli allt i varenda en av oss? Vi ber. Tack Jesus att du inte kommer bara för en tid för att skapa lite välstånd eller en världslig fred. Utan att du kommer för att Gud ska kunna bli allt i alla. Att Gud ska kunna hämta hem den där eviga segern där vi får vara med dig för alltid, Gud. Tack Jesus att din dom finns. Men tack också Jesus för att du ställer dig som en ställföreträdare för oss. Så vi slipper få domens straff över oss. Att vi får gå fria och få evigt liv. Gud, hjälp oss att stämma in i hyllningsropen. Där vi välsignar och vi ber om din räddning. Amen. Vi ska gå in i ett nattvardsfirande nu som Christer Asplund kommer leda. Vi ska sjunga en sång innan dess medan de förbereder sig.